Found it.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Found it.
Välkommen till Found It podcast. Idag ska vi dyka in i ett ämne som jag tror alla kan relatera till. Och det har en direkt påverkan på både samhälle och oss individer. Vi ska helt enkelt prata om hur vi kan bidra till att förenkla arbetet för våra hjältar inom räddningstjänsten. Och för att föra in en unik insikt så har jag även haft förmånen att intervjua en erfaren brandman, det vill säga Jonas från räddningstjänsten i Eskilstuna, och höra hans perspektiv på hur vi med några enkla handlingar kan göra en stor skillnad i deras dagliga arbete. Vi vet alla att räddningstjänsten står redo att agera när olyckor inträffar. Från bilbränder till drunkningsolyckor. Och i dagens avsnitt får vi en inblick i vad vi kan göra för att underlätta arbetet och bidra till en snabbare och mer effektiv insats. Från enkla vardagshandlingar till medvetna beslut i nödsituationer. Det är helt enkelt varje insats från oss som räknas. Jonas har hjälpt oss med lite insikter från arbetet och även praktiska tips och strategier vi kan ta för att skapa en tryggare och mer samarbetsvillig miljö för räddningstjänsten. Vi kan alla göra skillnad. Men jag tänkte först att vi skulle börja med en liten historia om själva räddningstjänsten i sig. Redan från medeltiden så har vi haft ett brandskydd och det var av stort intresse för både kungar, grevar och staten. De gamla landskapslagarna innehåller ofta brandskyddsföreskrifter och lagarna samlades från första början under kung Magnus Erikssons regeringstid ungefär 1350. Då blev det en landslag och sen ungefär 1357 så var det en stadslag. Och det här var lagar som reglerade allt från eldhantering till straff vid ovarsamhet. Under Erikssons stadslag krävdes det bland annat att alla hus skulle ha brandredskap och vattentunnor. Kraven avsynades 4 gånger om året. I städerna där man hade privilegiebrev möjliggjordes det också lokala förordningar, vilket ledde till att städerna kunde komplettera och förnya sina lagar och stadgar. Till exempel Jönköping. De var den första stan att komma med en brandordning redan år 1288. Jämfört med Göteborg som fick sin första brandordning 1639. Under Gustav Vasas regeringstid, det vill säga 1523-1560, så försökte kronan stimulera utvecklingen genom att ge privilegier till de som byggde tegelbruk. Det var ett tidigt exempel på statsstöd för att främja brandsäkra byggnader och områden. Mot slutet av 1600-talet så enades statsmakten om att stadsbyggandet behövde regleras. En lag baserad på städernas brand- och byggnadsordningar resulterade i byggnadsordningen 1694. Det var en lag som fastställde att gator skulle vara 24 alnar breda och gränder 16 alnar breda för att förhindra brandspridning. 1734 så kom en allmän lag som reglerade vådeld i by, inklusive riktlinjer för eldstäder, skorstenar, brandstöd och straff vid försummelse. Det stadgades även att tätt bebyggda byar skulle glesas ut om hus revs eller brann. Från 1763 blev Stockholms byggnadsordning en förebild för många andra städer. Där fastställdes krav på betryggande gatubredd, användning av sten som byggmaterial och en separation av eldfarlig verksamhet från boningshusen. Efter flera stadsbränder på 1770-talet så uppmanade kungen landshövdingarna att verka för att städer skulle skaffa en brandkassa liknande den Stockholm hade. Och det ledde till bildandet av Brandförsäkringsverket år 1782. Och det krävde brandordningar i alla städer för att få delta i det här systemet. Efter den stora branden i Söderhamn 1876 blev det tydligt att statens regler för byggande hade blivit väldigt föråldrade. År 1874 så utfärdades både en byggnadsstadga och en brandstadga för rikets städer. Byggnadsstadgan fokuserade inte enbart på brandsäkerhet utan även på kommunikation, hygien och skönhet. Det inkluderade krav på tillräckligt antal utgångar i skolor, samlingslokaler och än en gång avståndet mellan byggnader. Brandstadgan från samma tid föreskrev att varje stad skulle ha en brandordning som reglerade släckning, brandskydd, vakthållning, alarmering och mycket mer. Den stadgade även föreskrifter om brandredskap i privata hus och hade man inga brandredskap, ja då vart man straffad. Det var en väldigt betydande tidpunkt där brandskyddet blev starkt reglerat och stadens säkerhet prioriterades. 1962 så förändrades brandlagen och då förändrades begreppen kring yrkesbrandkår och borgarbrandkår till heltids- och deltidsanställd personal. Lagen inkluderade även tillsyn på vissa objekt och utbildningskrav för personalen. 1974 så reglerades brandlagen igen. Då reglerades även räddningstjänsten vid andra olyckor än bränder, som exempelvis trafikolyckor, oljeutflöden, ras, drunkningar, översvämningar. Det innebar ett väldigt utvidgat uppdrag för brandförsvaret, därav namnet räddningstjänsten. 1986 års räddningstjänstlag togs kravet på lokal brandordning bort och kommunerna uppmanades istället att ha en räddningstjänstplan. 2003 så introducerades lagen om skydd mot olyckor med syfte att ge alla människor likvärdigt skydd mot olyckor.
Jag heter Jonas Wangenborn. Jag är enhetschef på räddningstjänsten. Jag har hand om drift, alltså våra fordon och våra fastigheter. Utbildning, både extern utbildning och intern utbildning. Och sen har jag hand om våra RIB-stationer som man säger. Och det är ju räddningstjänstpersonal i beredskap, deltid och värn då. Så att vi har två stycken deltidsstationer, en i Torshälla och en i Västermo. Sen har vi två värn, en i Äla och en som heter Näshulta, men den ligger i Svalboviken, gör den. Så det är mitt ansvarsområde här på räddningstjänsten. Sen har jag också en operativ tjänst som regional insatsledare. Det innebär att vi får åka ut som antingen räddningsledare eller till att stötta räddningsledaren vid större händelser. Och tanken är väl då att vi har ett område som sträcker sig i Eskilstuna, Strängnäs, Flen. Så vi hjälper till i det området. Sen är ju vi på räddningstjänsten här nu kopplade mot Lindvretens larmcentral då, eller ledningscentral heter det. Så att vi kan ju bli dragna upp mot Södertälje om det skulle vara så också. Men det har ännu inte hänt.
När jag var liten då ville jag verkligen bli blåljuspersonal. Det var polis, det var brandkår, några av mina vänner ville bli ambulansförare. Och sen blev det som det blev. En del vart designers, andra vart musiker, eller som jag, en poddare. Men hur blev Jonas brandman?
En liten slump faktiskt. Jag utbildade mig till snickare gjorde jag. Och när jag sen blev fullbetald i mitten på 90-talet, då var det väldigt dåligt med snickarjobb var det. Så då blev jag permitterad. Och då sökte räddningstjänsten folk, för då var det mer så att man fick söka till den lokala räddningstjänsten. Jag fick komma på tester men kom inte in då. Och sen 3 år senare så sökte man igen folk, och då tänkte jag, men det kan ju vara intressant. Och då gick jag också vidare och sen blev jag erbjuden en tjänst. Och då tänkte jag så här att nej, men det kan ju vara intressant att hoppa på. Och sen är jag fast här. 1 mars nästa år så har jag jobbat 25 år inom räddningstjänsten. Det är rätt så länge känns det som nu när man tänker tillbaka.
2022 så var det 116 652 händelser och uppdrag som ledde till utryckning i hela Sverige. Bedömningen är att ungefär 30 000 av dessa händelser är olyckor med en skada. Drygt 20 000 är olyckstillbud. Övriga fallen kan man konstatera att det handlar om en händelse utan risk för skada.
Den allra vanligaste typen är automatiska brandlarm. Kontors, industrilokaler, skolor, förskolor, boenden också. Och i 90% av fallen så är det ju egentligen ingen fara där, utan det är handhavande fel, det är hantverkare som har orsakat, eller att man kanske har gjort en matlagning där det har kommit lite ost och sen sätts larmet igång. Man brukar säga att vi har ungefär 3 utryckningar per dygn om man slår ut det då på det årsbasis. Och vi vet ju aldrig vad som händer, så att det är det som gör yrket så intressant också. Man vet aldrig hur ett arbetspass ser ut.
Jag vet med mig att många av er lyssnare är föräldrar eller har syskon. Tänk på dem när ni är ute i skog och mark och var försiktiga.
Det är alltid, alltså är barn inblandade så är det alltid jobbigt där. Dels för att man har en känsla för barn mera än vuxna. Nu kanske det låter lite hårt, men det är ändå det man har. Sen kan det också vara så att när barn blir drabbade så är också vuxna inblandade, alltså föräldrar som ser att deras barn blir skadade eller någonting, och då blir ju de svåra att ta hand om också, för att det är jättejobbigt emellanåt faktiskt. Sen beror det naturligtvis på vad det är för någonting. Vid en brand, om man har skadade personer, då kan det ju se riktigt illa ut också. Det är ju beroende på hur svårt de har blivit drabbade då. En trafikolycka, den kan ju vara ifrån allt att en person sitter fast och är medvetslös, till att man sitter fast och skriker, och det är svårt att veta hur skadad en person är så också då. Men fördelen som vi har, det är ju alltid att vi får ett larm och vi har en körtid fram. Då hinner man förbereda sig lite hur det kan se ut, eftersom vi har ju många erfarenheter här också. Liksom, det är många som har varit med länge, och då kan man också prata med varandra på vägen ut. Så att det är faktiskt en jättestor fördel för oss. Kommer man till en drunkningsolycka så kan det ju vara jättesvårt. Ser vi personen eller har personen sjunkit, var ska vi då börja leta? Nu har ju inte vi dykare på den här stationen, utan de larmas ifrån antingen Västerås eller Nyköping kan de också larmas ifrån. Vi har ju, som man säger, ytlivräddare, så att man kan i alla fall gå ut i vattnet och sen göra neddyk, men då måste man ju veta precis vart personen har sjunkit någonstans då. Vi har inte det så ofta, som tur är, så att det är ju en fördel. Men det är ju Det är svårt att säga vad som är värst också. Så där. En bussolycka är ju ingenting som man vill komma fram till egentligen, där det är fullt med passagerare. Vi har ju sett några runt omkring i landet som har varit tuffa, framförallt den kanske i Arboga när bussen hamnade på taket och den klämdes ihop. Då är det ju väldigt många som sitter fast och var ska man då börja och så vidare. Fördelen är ju naturligtvis att vi är många som kommer fram. Det är räddningstjänst, det är ambulans, det är polis. I trafikolyckor så brukar bärgare vara rätt snabbt på plats. Så det är mycket så här, vi kan hjälpas åt.
Många räddningstjänster har avtal med regionerna om första hjälpen eller sjukvård i väntan på ambulans. Det kallas också för IBPA. Och under 2022 så räknar man med att det genomfördes ungefär 13 500 IBPA-uppdrag. Dessutom så genomför räddningstjänsten uppdrag av annan karaktär, till exempel bärhjälp till ambulansen eller om man ska hjälpa polisen med att öppna en dörr eller liknande.
Det som man förknippar naturligtvis med räddningstjänsten mest, det är ju bränderna då. Och de kan ju vara så olika i storlek så att det är ju svårt att säga vad som är värst och sådär. Men det är ju naturligtvis att kommer man fram framförallt på nattetid till lägenheter eller villor, ja då kan man nästan räkna med att då kan det vara personer kvar. Och då blir ju våran inställning att då måste vi rädda personerna först och sen kan vi liksom ta hand om själva branden då. Skillnaden är ju på dagtid när man kommer fram, för då har oftast branden upptäckts i god tid också och personer har satt sig i säkerhet. Så att det är ju lite sånt man får tänka på också. Vi har inte varit ute och hämtat eller fått något larm om någonting i geocache. Det har vi inte. Däremot så var vi på ett larm där man liveade.
Live är en försvenskning av engelskans live action roleplay och har blivit ett vedertaget uttryck för levande rollspel på svenska. Ofta sägs det att live är som en teater utan manus.
Och då hade en, det var egentligen en lägereld som de hade, som hade spridit sig ut i skogen då. Och det, dels så försökte de släcka själva, vilket är bra, det är det. Men de lyckades inte riktigt och då till slut så larmade man SOS då. När vi kom ut till platsen så stötte vi på två personer som de var väldigt sotiga i ansiktet. Så de hade ju naturligtvis försökt att släcka där. Så att det slutade väl med att vi fick ge en av dem syrgas då, bara för att underlätta lite. Då. Och vi uppmanade också till att söka sjukhusvård då för att ta hand om det. Men det är nog det närmaste som jag vet om att vi har varit ute på i alla fall.
Oavsett om vi är ute i skogen eller om vi geocachar eller vart vi nu än är. Frågan är, hur ska vi göra det enklare för räddningstjänsten om vi skulle skada oss?
Till att börja med, en mobiltelefon med 112-appen är ovärderlig att ha med sig. För eftersom den positionerar så fint så att då får då larmcentralen, om det nu kommer till SOS eller om det går till sjukvårdens larmcentral, då får ju de en position. Det är ju egentligen grundförutsättningar. Vi ska veta vart det är någonstans.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen är det alltid bra att någon kan möta upp vid farbar väg, säger man. För vi har ju tillsammans med regionen då ett avtal där vi ska hjälpa ambulansen att ta personerna från skogen och ut till farbar väg där ambulanserna står. Sen är det ju naturligtvis för egen del när man är ute, ja, första förband, alltid jättebra att ha med sig. En elastisk binda, om det nu skulle bli så att man trampar snett eller kanske rent utav får ett benbrott. Det finns ju mycket användbart i skogen också, men det är sån här som underlättar ändå. Naturligtvis är det ju inte det lätt om man är själv. Då kanske man behöver vara minst två i alla fall då, så man kan hjälpa varandra. Men en jättebra grej, det är ju den här appen, alltså 112-appen. För att det spar tid när man ska försöka förklara vart man är någonstans. Visst, grusvägar är inget problem, men börjar man sen komma in på skogsvägar, ja, men då vill de ju inte använda eller köra ut med ambulansen på dem. Det kan ju vara en skotare som har åkt ut, alltså en skogsmaskin där, och där tar sig inte ambulansen ut. Och sen kan det ju vara en bit in därifrån också, men då tar ju vi hjälp av våra terränghjulingar, och vi har ett släp till den där vi också kan sätta fast en bår, så att det går ju att hämta skadade personer ifrån skogen då. Nu använder vi ju inte bara den till att, ja, transportera ut människor, utan också transportera in material. Om vi nu säger att vi får en skogsbrand, då kan vi köra in slangar med den här maskinen också då, så att det är ju ett jättebra verktyg för oss då. Men samarbetet med just ambulansen, det kan ju också vara att vi tar med oss ambulanspersonal ut i skogen för att göra den här första åtgärden också. Mm. Och sen får de gå tillbaka kanske, och sen kör vi den skadade då. Men det brukar vi lösa på ett bra sätt då. Vi är ju några stycken som åker ut också. I ett sånt fall så är vi minst tre personer som åker ut då. Vi har ju egentligen en grundläggande sjukvårdsutbildning. Då har vi att man tittar på då det här omhändertagandet, och sen LABC också. Sen har ju vi delegation då på syrgas när det gäller sjukvårdslarm, alltså hjärtstoppslarm. Och sen också att använda en defibrillator vid hjärtstoppslarm. Så det är någonting som regionen har lärt ut mot oss då, och det är någonting vi övar och ja, varje år egentligen då. För det har man väl upptäckt att det är ju tiden som är viktig när det gäller just hjärtstoppslarm. Och eftersom vi har då brandstationer som är spridda utöver kommunen, så kan vi vara, ja, uppåt 10-15 minuter innan ambulansen kommer då. Och det kan ju vara helt livsavgörande på en person då, som har drabbats av ett hjärtstopp. Men dels så är ju en hjärt-lungräddningsutbildning, den är ju jättebra att ha själv, för då kan man göra den här första åtgärden. Sen handlar det också om att blir en person drabbad både av sjukvårds eller sjukdomsfall, eller att det blir då ett hjärtstopp, då är det ju att larma tidigt. Så att det är egentligen det viktiga, att någon tar hand om den drabbade, någon larmar, och sen kan man liksom ta det därifrån. Det viktiga för oss sen också, det är naturligtvis att man ger sig till känna, alltså man visar vart har det hänt någonstans. Det kan ju vara att man är inne på en innergård eller inne i en fastighet också, men att man är... Man öppnar dörrar, man möter oss när vi kommer fram och visar vart man ska någonstans. Då sparar vi mycket tid på det då. Annars får man ju ofta springa runt och leta då. Och det är ju egentligen likadant när det gäller bränder också. Det är ju inte alltid de syns. Det kan ju vara in i en fastighet och röken kan gå från källaren ut, men den syns inte då från vägen man kommer. Så att just det här att möta upp räddningspersonal som kommer, det spelar ingen roll om det är vi eller ambulansen eller polisen. Möter man upp så då spar man mycket tid på det då.
Men vi har flera råd för att förenkla arbetet för räddningstjänsten när det gäller i vardagen.
Jag tycker att varje person ska ha i sitt hem då, att man ska ha en brandvarnare. Brandvarnaren är ju det som räddar liv, är en tidig upptäckt då när röken kommer då. Sen är det jättebra att ha en brandfilt hemma också. Den kan man släcka mindre bränder med, alltså ljusbränder på ett vardagsrumsbord. Om det börjar brinna i kastrullen så kan man använda den här filten till då. Sen är det inget fel heller att ha en 6 kilos pulversläckare hemma. För då, den kan man släcka väldigt mycket med då. Nackdelen med pulver det är att det smutsar ner väldigt mycket. Men just brandvarnaren, det slår vi ett slag för vid varenda tillfälle vi kan göra då. Sen är det ju det här också som man pratar lite om. När man ser ett utryckningsfordon ute på vägarna, vad ska man göra då? Det enda man ska tänka på det är egentligen att sakta in och köra åt sidan och släpp fram fordonen. Var uppmärksam i trafiken både bakåt och framåt, för det är ju någonting som vi ser när man kör i fatt fordon. Då kan det vara så här att tre bilar fram, de har upptäckt oss och de svänger åt sidan, medan de andra två, de har inte upptäckt oss, och då tänker de så här, vad håller den där på med? Då kör de ut istället. Nej. Så då hamnar de i vägen då. Så att var uppmärksamma i trafiken när det kommer ett utryckningsfordon. Sen kan inte vi tvinga liksom medborgare till att bryta reglerna. Det får vi inte göra. Utan är det rött så är det naturligtvis. Sen brukar ju oftast de flesta ändå smita liksom åt sidorna så att vi ändå kan ta oss fram då.
Polisen bryr sig.
Nej, det gör de ju inte heller så där. Men det är just det där, skulle det hända en följdolycka, då kanske man börjar titta på det också då, vad man gjorde då. Men vi har ju en skyldighet att se till så att det inte blir några andra olyckor då när vi är ute heller, utan det blir ju egentligen att vi påkallar ju friväg som man säger då, med blåljus och siren eller blåljusen bara. Och förhoppningsvis så kan vi ta oss skyndsamt snabbt fram till de olyckorna vi är på väg till då. Men visst, man har sett en del konstiga beteenden när man varit ute på utryckningar då. Det har väl inte hänt några allvarliga olyckor så direkt när vi har varit ute och åkt. Det har det inte gjort, alltså att vi har tvingat någon annan eller att vi har kört in i någonting sådär. Men ibland har man tuschat i någon personbil eller en buss eller någonting sådär. Det har varit lite trångt, men då får vi också vara med sen och ersätta de skadorna naturligtvis. Det är det ju också. Men var uppmärksam i trafiken. Det är väl det som kan slå ett slag för också.
Så som världen är idag så har vi blivit mera uppmärksamma på vad gäller krisberedskap. Vad säger räddningstjänsten om krisberedskap? Vad är deras roll i det hela?
Ansvaret ska ju landa lite mera på kommunerna när det gäller just krisberedskap. Mm. Så att där håller vi på och utför ett arbete då. Vad ska vi ha för utrustning? Vad måste vi ha för utbildning? Mm. Om man vänder blickarna nu framförallt mot Ukraina då, så ser man att räddningstjänstpersonal är ju och hjälper till mycket när bomberna har slagit ner då. Man tittar ju också på oexploaterad ammunition och vem ska ta hand om det och så vidare. Så att, och där är ju MSB, de är ju de som driver det, och sen ska vi ta till oss kunskapen då. Vi tittar också på, behöver vi bygga upp lager med någonting inför. Och det är ju inte bara in, om det skulle bli krig, utan det kan ju vara en kris för övrigt. Det kan ju komma väldigt mycket regn så att det blir översvämningar. Det kan komma väldigt mycket snö så att det är svårt att ta sig fram. Så det är lite sånt vi håller på att arbeta med nu då. Det är ju faktiskt jättekul att se hur folk hjälper varandra. Alltså det är ju, om det nu är äldre som behöver hjälp att få hem mat eller ja, vad det än kan vara liksom. Så att det är ju, när väl krisen kommer, så då ställer ju folk upp, det gör de. Och vi märker ju det också naturligtvis, att folk är ju väldigt villiga till att hjälpa oss också. Det kan vara allt ifrån att man hjälper till och drar slang till att ja, man får låna fyrhjulingar till exempel också då, om det skulle vara så. Så att det är ju, nej, det är häftigt att se det.
Man ser på TV i populärkultur, då äter aldrig blåljuspersonalen, förutom poliserna som äter munkar. Så jag tänkte, räddningstjänsten i verkligheten. Sen är det en fråga som vi ställer till alla våra intervjuer. Det är, vad har du i matlådan eller i matsäcken under ett pass?
Det är egentligen vanlig mat där. Oftast pasta, korv, lasagne kan det vara också naturligtvis. Sen blir det en del pizza också naturligtvis, kebab. I veckorna så ja, en del handlar mat också, alltså lunchmat, så att det är ju varierande så.
Lagar ni mat själva på stationen?
Ja, framförallt på kvällarna och helgerna då lagas det mat, och på sommaren så grillas det en hel del, gör det. Sen finns det alltid, vi har ju bars med oss ut i våra utryckningsfordon, och sen även, ja, vanligt flaskvatten då, typ Loka. Sen är det ju alltid bra att ha knäckebröd, man har lite yoghurt kanske, kvarg, så att det, vi har lite skafferi så där, så att det finns. Sen blir det ju att är vi ute på larm, då kan vi också ordna mat på de ställena som är öppna, och då våra mackar, ja, de har ju smörgåsar naturligtvis som man kan ordna. Sen är det ju, ja, en del McDonald's mat har det blivit, men det handlar egentligen om att man behöver få in energi i kroppen då. Det här är ju naturligtvis sånt som vi inte får, utan det betalar vi ju för också. Men det är bra att de finns, för att det kan underlätta för oss, och det gör att vi kan fortsätta att jobba. Så att det, mat får vi oss i alla fall, det får vi. Framförallt så går det åt vatten, gör det. Det är, våra skogsbränder är nog egentligen de som är jobbigast. För då, dels så måste vi ut i skogen, alltså man tar sig och kanske släpa slang, och sen är det varmt, och sen kan det vara svårt med avlösningar där också då. Så att då är det ju vatten, men sen också kaffe, och sen lite bars. Och vi tittar faktiskt på om vi ska handla in, eller om vi ska ha i våra frysar och i våra förråd, om man säger en morika, och sen kanske oxpytt eller någonting sådär, så att man kan ta ut och stå och laga mat. Men vi är inte där riktigt ännu, det är vi inte. Vattenkokare går ju att ha med ut, det har vi provat också då, med pulverkaffe, för att kunna få till det. Men ja, det som är mest egentligen, det är ju faktiskt vanligt vatten som går åt, och då inte tar vi vattnet från bilarna, utan det är ju flaskvatten då. Eller om när man gör en avlösning, så kan man ju ta ut dricksvatten ifrån stationen då, som man är med sig. Men sen vet man att man ska åka ut, alltså vi har en skogsbrand som har hållit på i ett dygn, och vi vet att det kommer att fortsätta, ja, men då uppmanar vi ju personalen till att ta med smörgåsar, så att man också då kan fylla på energin under framförallt under en sommarperiod då, som är riktigt torr, då går ju branden ner i flera lager, och det är egentligen därför den är svårsläckt också. För sen kan den sprida sig i det här lagret och sen kan den blossa upp på ett annat ställe, så det får man vara lite försiktig med då. Men så är det ju varmt ute också då. Så att det är ju det är slitsamt.
Tack så mycket Jonas för alla dina insikter som du gav mig. Och framför allt för rundturen som jag fick efteråt. Det är extremt välordnat och det finns hur mycket prylar som helst på en brandstation. Har ni möjlighet att gå på ett öppet hus, så säger jag att gör det. Och framförallt så är alla anställda också väldigt trevliga. Du hittar mer information om oss på founditpodcast.se. Och musiken idag är från DJ Quads. Du har lyssnat på Founded Podcast med mig, Patrik. Adjö på er.
Found it.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.